Här börjar Makabert fynd i Fabbesjön av Fredrik Wettergren, kriminalinspektör Karlskrona. Inläst av Helena Geselius för Saga. Kvart över sex på morgonen får 23-årige Peter Ivarssons chef ett samtal från färdtjänstens ledningscentral i Karlskrona. Peter har inte infunnit sig till sina schemalagda körningar. Chefen söker honom både på hans privata mobiltelefon och arbetstelefonen, men utan framgång. Det leder till att han själv får rycka ut och täcka Peters körningar. Vid en körning klockan 07.45 till samma adress som Peter bor på i centrala Karlskrona ser chefen att en färdtjänstbuss som hans medarbetare använder står parkerad vid bostaden. Han går upp och knackar på dörren. Men då Peter inte öppnar försöker han än en gång ringa. Han hör signalen från mobiltelefonen inne i lägenheten, men fortfarande är det ingen som svarar. Han tittar in genom brevinkastet och ropar efter Peter, men kan varken se eller höra något. Då Peter alltid är noga med att komma till sitt arbete tycker hans chef att det hela är märkligt. Han kontaktar Peters bästa vän och arbetskollega Björn Eklund, informerar om situationen och frågar om Björn vet vad Peter kan vara. Björn svarar att han tyvärr inte vet. Chefen försöker ännu en gång få tag på Peter genom att ringa hans far. Denne säger att han inte vet vad sonen är, men att han ska åka in till Peters bostad och se efter. Anmälan om försvunnen person. På morgonen den 23 augusti 2011 väntar Emma tillsammans med sin mamma, mormor och moster i receptionen hos polisen. Emma, en före detta flickvän till den 23-årige Peter Ivarsson, vill anmäla att han är försvunnen. Hon berättar att han inte kommit till sitt arbete på morgonen, vilket var mycket anmärkningsvärt då jobbet var väldigt viktigt för honom. Emma är märkbart upprörd och ledsen över att Peter är borta och säger att det måste ha hänt honom något. Hon berättar att hon varit i hans bostad tidigare på morgonen och sökt efter honom. Nyckeln till lägenheten hade hon fått av Peters far, som precis varit där och sökt efter sin son tillsammans med Björn Eklund och Peters bror. I lägenheten fann hon inga spår efter Peter, förutom hans privata mobiltelefon. Det saknades också mellan 3 000 och 5 000 kronor i ett skåp som Peter alltid hade låst. Emma själv ett likadant träskåp och kunde därför öppna med hjälp av sin egen nyckel och se att pengarna var borta. Hon hade också varit ner i tvättstugan och letat och märkt att Peters tvätt låg kvar där. Hon sa även att man klockan 21.24 kvällen innan kunnat läsa "ut på en lång promenad", ironisk smiley, "sen sova" på Peters Facebook-sida. Under de kommande förhören med Peters arbetsgivare, vänner och familj pekar spåren åt olika håll. Det framkommer uppgifter om att Peter skulle ha varit deprimerad. Några tror att han kan ha rest iväg. Andra berättar att han tidigare varit utsatt för hot och av den anledningen kanske håller sig undan. Kanske är han hemma hos någon tjej. Det blir inte enklare av att Peters familj och hans tidigare flickvän Emma är ovänner på grund av att hon lånat pengar av Peter men inte betalat tillbaka. Emma har, bara några timmar efter att hon gjort anmälan, startat en grupp på Facebook som ska gå skallgång efter honom. Familjen tycker att hennes intresse för Peter är överdrivet och anser att hon inte är den som ska berätta hur man bör gå tillväga med sökandet. Inga tecken på brott. Dagen efter anmälan av försvinnandet är jag och min kollega i Peters lägenhet. En etta på fjärde våningen på Ronnebygatan 6 i centrala Karlskrona. Vi letar efter spår som kan leda oss till honom. Innanför dörren står en korg med lite tvätt i. Den som enligt Emma varit kvar i tvättstugan. Vi säkerställer även att det vapen Peter har från hemvärnet finns kvar i vapenskåpet. I det skåp som det enligt Emma skulle ha försvunnit pengar från finns inga sedlar, utan enbart mynt i olika skålar. Peters pass ligger kvar i lägenheten tillsammans med en gammal biljett till Polenfärjan. Hans laptop står uppfälld på bordet vid soffan i vardagsrummet. Eftersom Peter skrivit på sin Facebook-sida att han skulle ut på en promenad på kvällen infinner sig tanken att han kanske inte återvänt till lägenheten. Det är också intressant att de som bäst känner till Peters lägenhet och hans vanor inte lagt märke till några förändringar i den eller funnit några spår efter Peter. Efter bara en dag rapporterar media om försvinnandet och det börjar komma in tips från personer som hävdar att de sett Peter. Men det visar sig att det är hans bror de har sett. Bröderna är väldigt lika. Familjen misstänker att Emma är inblandad då hon söker så mycket uppmärksamhet i media. Spekulationer uppkommer även om att vänner till Peter hjälper honom att hålla sig undan då han skulle vara hotad på grund av en incident som ägt rum tidigare. Polisen uppsöker också familjens sommarstuga i Skeryd, en bit utanför Karlskrona, för att söka ledtrådar. Onsdagen den 24 augusti får polisen information från mobiloperatören om att Peters arbetstelefon med största sannolikhet stängdes av klockan 22.18 den 22 augusti. Sändaren, som mobiltelefonen kopplats upp mot, kan stämma överens med den där Peter skulle ha gått sin kvällspromenad. Hundpatruller sätts in i sökandet och förhör hålls med grannar. Även personer han haft kontakt med på Facebook och vänner inom hemvärnet hörs, men utan resultat. Arbetskamraten ringer polisen. På fredagen ringer Björn Eklund till polisen på inrådan av Peters far och säger att han vill redogöra